En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Jag snittar ju mer istid än Edman de senaste matcherna. Såg jag 5 matcherna så ligger han runt 25 minuter.
De vill trada honom, att de vill alltså spela upp.
Hur är det så där negativ igen? Nej. Sluta! Det är väl kul att ha spelat mycket.
Det var väl en journalistisk fråga bara. Kan det vara, eller hur?
Hej, hallå! Hockeymorgon extra tillbaka. Erika Ros och Abris. Nu är det återigen landslagsuppehåll. Och vet ni vad? Jag blir aldrig klok på dessa uppehållen. Vad är det nu? Vad är det nu då?
Det är ju landslagsuppehåll. Det är ju då regel på att alla serier i Europa måste ha uppehåll när det är stora samlingar för landslaget.
Men det är ju hela tiden, känns det som.
Det är 4 gånger per år för inför VM.
Jaha, är det bara det?
Ja, idag. Fast det känns ju, de är alldeles för långa och jag håller med om att gör som Finland gör. Jag vet inte om de gör över alla uppehåll och hockey. Sen ska jag gå in och naggar på landslagsuppehållen också. Så att mitt förslag är att vi spelar hockey, alltså seriehockey, klubbhockey, när det är landslagssamlingar.
Klubbhockey går först. Det är lika med CHL. Den stympar ju hela höstsäsongen där.
CHL är ju jätteviktigt, så den ska vara kvar.
Ja, just det. Ja, det är den. Ja, nu ska inte jag och Rosberg slåss här inne, så att det är därför så håller jag med bara här.
Ja, men på noterna att hålla med, vi ska se om ni kommer fortsätta att göra det, för vi har ett spännande avsnitt framför oss. Vi ska faktiskt inte fokusera så mycket på SHL-hockeyn och den svenska, utan vi ska ta oss till NHL, för det börjar ju närma sig Four Nations, med tanke på att, ja, som sagt, uppehåll, då får man väl hitta på annat att prata om. Så vi börjar väl, William Karlsson out, Raquel in, vad tycker vi om det?
På något sätt så kändes det väl helt okej, måste jag säga. All respekt för William Karlsson och han har gjort där borta, men det var ju nästan lite centeröverflöd när han var med, och Rickard Rakella är dessutom i stekhet form. Så att det är inte så att jag ligger lika sömlös som jag gjorde när Jakob Markström gick sönder.
Ja, ja, vad ska man säga? Ibland så funderar man ju, jag funderar ju på den här turneringen, hur man ska se på den, och då kan man ju också fundera på om det kommer bli massavhopp nu de sista dagarna och dygnen inför turneringen. Det är jättebra för Kronor att de får in en het Raquel, och det är bra för Las Vegas att en skadad Karlsson får vila och satsa på ett eventuellt slutspel här. Så att, det är väl jättebra. Bra för alla parter.
Mm. Så alla är nöjda och glada. Vad trevligt vi har det idag.
Ja. Ja.
Men hörni, nu ska vi forma Tre Kronors kedjor och backpar i Four Nations. Och vi börjar väl enligt er, tänker jag. Och sen så kan vi väl också analysera och resonera lite kring hur Sam Hallam kommer göra, om det kommer skilja sig mycket från er, om ni får gå in i hans hjärna. Vem känner sig mest manad? Abris, ja, eller väl... nej, Ros?
Thomas Hallam får starta.
Ja, Thomas Hallam. Jag som inte skulle prata så mycket om. Nej, men jag tänkte med att man får ju hålla sär några grejer också. Det här är ju en turnering som inte har så lång period inför det nedsläpp, utan det är 2 träningar. Man samlas på söndag och kanske måndag morgon i Montreal, och sen är det match bara 48 timmar senare mot Kanada. Så att Sam Hallam har ju inte tid att testa någonting. Han har inte tid i någon träningsmatch. Han har inte tid att fundera så mycket. Så han har ju redan satt laget. Det är ju redan satt kanske för 2 månader sedan, så här har han tänkt sig. Och så får han väl fundera om lite när Raquel kommer in och så vidare. Men vi kan inte bara stå och rabbla namn, utan jag tänkte börja med att jag får sätta mina målvakter och så du backar Abris och så tar jag forward. Låter det bra? Och så får vi diskutera om det.
Ah.
Annars får vi köra 60 minuter och bara stå och rabbla namn här.
Nej, kör målvakterna först. Vi tar backarna på en gång.
Och den är ju tyvärr kanske lite given då. Jag hade ju tagit Ullmark som förstmålvakt. Och sen är det frågan om Ersson eller Gustafsson får vara backup. Ersson kanske är lite hetare just nu, så att jag tar Ersson som backup.
Kör dina backar också du, Thomas, så går jag in och kompletterar upp om det är någonting.
Men håller du med om målvakter då?
Ja, det var väl det enklaste. Nej, men Ullmark är väl givmättad om han är frisk, och nu spelade han ju som sagt.
Men hur bra är de här målvakterna då?
Hur bra de är.
Ja, jämfört historiskt.
Ja, Jakob Markström kändes jag var den klara givna ettan, och han tycker jag liksom håller världsklass. Här är det väl möjligtvis då liksom nivån under. Men återigen, målvaktsspel handlar ju också mycket om det totala försvarsspelet. Så att får han rätt hjälp så tycker jag inte att, så tror jag att Ullmark är en målvakt som definitivt kan vinna matchen med Tre Kronor i den här turneringen.
Mina backar kan jag säga att jag är inte nöjd med.
Nej, okej.
Jag har tittat på dem lite fram och tillbaka, upp och ner. Jag vill ha Viktor Hedman i ett första backpar. Det är det första namn som jag trycker fast. Sen vet jag inte riktigt. Jag är osäker vem jag vill ha ska spela med honom. Nu har jag valt Rasmus Dahlin. Men igen, jag är inte nöjd med det.
Nej, varför inte?
jag är inte riktigt nöjd med hur Rasmus Dahlin har varit den här säsongen. Jag tycker att det är lite upp och ner. Jag tycker att han är lite offensivt skicklig, men lite tappar lite puck tycker jag över hela isen. Jag tog ett andra backpar med Forsling och Rasmus Andersson. Rasmus Andersson har ju gjort lite kometkarriär här de senaste åren, och jag har även Forsling för den delen. Sen är frågan, vad händer då med Erik Karlsson? Jo, jag satte honom i ett tredje backpar med Mattias Ekholm, och sen utanför just nu är då Bacon, Jonas Brodin.
Jag var nästan otäckt det här, jag hade precis samma backpar. Det var ju lite
jobbigt. Är du nöjd med backparen?
Ja, men det är jag, absolut.
Vill du ha Rasmus Dahlin så högt upp, och vill du ha Erik Karlsson i ett tredje backpar?
Ja, det är ju mer en smaksak vad man sätter dem sådär, men jag vill inte, jag tycker väl att det funkar. De kommer att ha lite olika roller också sen. Jag menar, Erik kommer att spela powerplay sen, om han spelar i tredje backpar eller inte, det är väl kanske inte, spelar inte så stor roll.
Hur tror Erik känner som att när han ser laguppställningen där på tavlan då?
Ja, men jag vet inte om det där är så superviktigt. Sen vet jag väl inte, jag kan väl lika gärna placera Erik och Ekholm som andra backpar. Det har ju ingen större betydelse för mig. Det beror ju lite på, jag kan ju tänka mig att Forsling och Rasmus Andersson i första hand kommer att matchas mot motståndarnas bästa spelare. Alltså vara lite mer av shutdown-backpar. Så det beror ju också lite på hur motståndarna ställer upp. Man ska inte stirra sig blind på det. Nu är det som en sån här ungdomshockeyförälder som stirrar blind på första, andra, tredje kedja.
Titta, nu har tränaren satt vår son i tredje kedja.
Ja, precis. Det kan ju också öppna upp möjligheter och så vidare. Det beror ju så väldigt mycket på.
Men finns det ingen prestige över dessa spelarna då?
Jo, det gör det väl faktiskt.
Men
samtidigt inte det. Alltså, det är klart att
alla vill spela med Victor Hedman.
Det är väl klart att Erik, man vill vara i en första kedja. NHL är det ju mycket så, och det är liksom line-upen och så vidare. Alltså, det är klart att det är lite prestige. Men i en sån här turnering, en sån här kort turnering, jag menar, Kanadas lag, de har väl superstjärnor ända ner i fjärde kedjan liksom, och det är bara att köpa sin roll här. Det tror jag också att man kommer att göra. Sen det som är avgörande är ju liksom vad som står på istids, antalet minuter på istid efter matchen. Det är ju inte vad det står på line-upen, utan det handlar ju väldigt mycket om det. Och sen att laget vinner. Man gör det mesta för att optimera att laget kan vinna. Så att ja, nej, och Dahlin är ju van. Och, alltså det är ju mycket där. Vi har ju bara två högerfattade backar också. Och det gör ju också att ett backpar måste ju innehålla två leftare. Dahlin är ju van att spela till höger. Gör ju det i Buffalo där med Bowen Byram bland annat. Så att han är ju ett naturligt val bredvid Victor Hedman. Jag tyckte väl att Hedman Karlsson funkar så där i VM.
Nej, funkar han inte alls bra. Nej. Eller man förväntade mycket mer i alla fall.
Är inte de typ bästisar också?
Jo.
Ja. Ja, Erik spelar ju otroligt mycket för övrigt nu. Han liksom snittar väl typ 20, jag snittar ju mer istid än Edman de senaste matcherna, såg jag, fem matcherna, så ligger han runt 25 minuter.
Att de vill trada honom, att de vill alltså spela.
Hur är det så där negativ igen? Nej. Sluta. Det är väl kul att ha spelat mycket.
Det var väl en journalistisk fråga bara, kan det vara, eller hur?
Nej, jag tror att de är nöjda med honom.
Okej.
Okay. Mm. Ja, jag tror inte, jag vet inte. Nej, men alltså det är så att det är ju inte helt iskallt där. Jag tror att det kan. Ekholm är ju en liten personlig favorit, måste jag säga. Jag tycker att han har ju det mesta. Han har ju en offensiv ådra, men det är andra, första han kanske mer defensiv back, väldigt väldigt tuff att möta. Han tycker inte motståndarna var roligt att inne samtidigt på isen.
Hur många kommer göra den vinkeln inför Kanada Sverige? Mattias Ekholm, hur stoppar man Connor McDavid?
Precis, det är bara att ligga nära honom.
Ja, precis. Mm. Nej, så här kommer han svara. Det är bara att se till att han aldrig får pucken.
Ja. Ja. Och hur gör man det? Är det en följdfråga då?
Ja, precis. Ja. Det funkar ju alltid så, Erika, när man är ute på mästerskap, så här, att man försöker hitta vinklar inför en match, och då blir det alltid att man tittar vilka är lagkompisar. Och Ekholm är ju då lagkamrat med Connor McDavid i Edmonton Oilers. Så att det är väl därför man kommer, svensk media kommer fokusera på Ekholm, tror jag, inför en match.
Vidare då.
Forward, börjar du nu, för nu är jag trött.
Det börjar jag. Jajamän. Då har jag en första kedja med Filip Forsberg, steket för tillfället. Elias Pettersson som center och Jesper Bratt.
Mm.
En andra bra. En andra kedja med Adrian Kempe, Sibaniad center och William Nylander till höger. Gustav Nyqvist, Elias Lindholm och Lucas Raymond, följt av Raquel, Joel Eriksson Ek och Viktor Arvidsson. Och jag har Leo Karlsson som extra forward.
Mm-hmm.
Jag har faktiskt gått ganska mycket efter de positioner de har.
Hur högt hade du Elias i centerhierarkin?
Ja, jag hade honom etta nu. Det är väl 50-50 mellan honom och Sibaniad, tycker jag. På
du pratar om spelare som var heta och så vidare. Hur tycker du Elias har varit?
Nej, han har inte varit het alls. Sibaniad har väl inte varit stekhet heller under säsongen, även om det har blivit bättre på sistone och sådär. Så men jag tror att komma till landslaget nu tror jag kan vara ett lyft för de här spelarna. Och tror också att det är beroende av att få igång Elias i Tre Kronor om det ska ha en chans att gå långt. Så tror jag att han måste fungera. Så därför så väljer jag att inledningsvis ge honom stort förtroende och tänka att det kommer att bli bra.
Jag förstår ju nu varför man har flera förbundskaptener. För jag var ju lika ambivalent när jag tog ut forwards eller kedjorna. Man blir inte säker, man vill bolla med någon, och jag skickade kedjorna till några personer i hockeyfamiljen som jag vet har koll och så vidare, och alla tycker olika, så ibland så undrar jag om de kommer överens. Men jag har ju tänkt att nu ska jag sätta upp de heta spelarna, de som är formstarka i liksom de första kedjorna, och strunta i vad de har för namn eller lön och så vidare. Men jag är inte helt nöjd på forwardsidan heller, men jag satte ihop Bratt, Zibanejad och Wilhelm Nylander. Bratt och Nylander de levererar så 17 på slutet. Det är ju inte Mika. Sen kör den andra med Elias Pettersson som center. Inte helt nöjd med det. Men bredvid Filip Forsberg och Lukas Raymond. Trea med Eriksson Ek som center. Bredvid Raquel och Elias Lindholm. Och sen körde jag en fjärde med Kempe som center. Med Arvidsson och Nyqvist. Och sen var vi väl helt överens om att talangen från Anaheim får vara 13:e forward. Men jag är inte nöjd med det heller. Jag känner mig, jag vet inte, jag ändrar många gånger fram och tillbaka. Jag får inte.
Kan inte ha Kempe som en fjärde center, Thomas?
Ja, men det var vad du sa om det där med fjärde och tredje back.
Ja, men där det var bara föräldrar som någon gräns finns det ju liksom. Du kan inte köra
det bara på pappret. Det är bara på pappret.
Det jag har hört inifrån Tre Kronor-ledningen är att de sex forwards som de kommer att köra på de två första kedjorna är Kempe, Zibanejad, Nylander, Forsberg, Elias Pettersson och Jesper Bratt.
Är det bekräftad sex källa? Nej, litar du på den här källan?
Bekräftar. Ja, litar på källan. Gör.
Men vilka hamnar utanför då? Så det är mer intressant då.
Ja, av dem. Vilken hade du andra kedjan?
Ja, nu satt jag ju Fille Forsberg.
Men det är Raymond måste det vara.
Och det är Raymond som borta.
Ja, som i så fall hamnar i tredje. Jag menar, fortfarande spelar du tredje, så jag menar, titta vilka namn Kanada har i en tredje kedja. Så att jag menar, det ska ju också vara en producerande kedja. Och Raymond kommer att få nyckelroll i powerplay, tror jag.
Vad blir utmaningen för det här laget då? Om ja, det vara lite nördare i hela.
Jättebra fråga.
Ja, att de motståndarna är fruktansvärt bra.
Ja.
Mm. Det skulle jag nog säga är
den största utmaningen. De måste ju naila allting direkt på första träningen, att det stämmer och att puckarna sitter och hänger med lite sådär.
Ja, så gäller det ju att hitta sätt att vinna matcher också. Det är ju så kort turnering, så att torskar mot Kanada visst, men då måste du vinna mot Finland. Så att det gäller ju kanske att det viktigaste är ju ändå så stå på tavlan efter matchen är färdig. Sen exakt hur det ser ut, jag tror inte att man kanske kan grotta ner sig för mycket i hur exakt spelsystemet ska se ut och sådär, utan man får nog lita ganska mycket på spelarnas individuella skicklighet, spelarnas individuella förmåga att läsa spelet, tror jag, mer än att man ska, du kommer inte kunna ha några långa videogenomgångar och träna på ett spelsystem.
NHL-killarna är ju vanliga ut och latcha lite också, alltså de har ju spelat matcher nu på slutet, de behöver ju lite, det kommer inte vara långa ispass det här.
Nej, de kommer ju från olika spelsystem allihop liksom i sina klubblag och sådär.
Men vi går igång nu, men det är ju bara frågan, vad går du igång på den här turneringen? Vad känner du liksom sådär? Vad har du för liksom, när du är på redaktionen här, pratar man om det här? Eller nu har du egentligen en jättehändelse ute i Sverige här som påverkar allting, så jag förstår att det är inte det här man kanske pratar om, men får du puls av den här turneringen?
Ja, det får jag. För att jag är ju så spänd på att se våra NHL-spelare tillsammans. Och för att jag tror att vid det här laget har ni ju förstått lite grann också hur jag fungerar. För mig handlar det om sport, att låta bästa man vara på bästa position och göra det bästa möjliga. Och där tycker jag ibland hockeyn brister, speciellt när jag blir förvirrad med alla landslagsuppehåll och så. Sen förstår jag också, du har en NHL, världens bästa liga, som är så långt bort. Du kan ju inte flyga hem som i en fotbollsliga där det är mer koncentrerat på kortare distanser. Men så att jo, jag är taggad över det här. Sen,
vad spelar man om då? På ett VM spelar man VM-guld och på ett OS spelar man OS-guld. Ja. Fotbollen,
för att marknadsföra NHL, men för att vi inte ska ha det så jäkla tråkigt att få se våra fantastiska stjärnor. Men sen också kanske göra upp, hitta, vad vet jag, visa upp sig inför OS. Ja. Har det väl surrats om också? Eller?
Ja, jag håller helt med dig. Thomas, jag är luven på varandra om det här. Han är så negativ till det här. Jag har sagt, så länge inte Saudiarabien och Ryssland är med i turneringen så är jag nöjd. Liksom. Men det är ändå starten på någonting. Jag kan se 10-15 fel på den här turneringen också. Men samtidigt så kan man ju också glädjas över att egentligen få se de bästa spelarna möta varann. Och det kan ju vara början på någonting som kanske byggs ut och som blir ännu större. Och vi får med Tjeckien och vi får med Schweiz och kanske något lag till eventuellt. Så att det kan bli en riktig turnering mellan OS-turneringarna där de bästa möts. Så att jag jag väljer att vara i den här kommersialiserade sportvärlden som vi lever i, så kan man nog inte hålla på och vara för petig liksom, tror jag.
Och när jag blundar och andas ut och tänker på turneringen, så är det ju alltid det här att Kanada, Sverige i Montreal. Wow, det blir ju inte större. Det är som att möta Brasilien i fotboll i Rio de Janeiro.
Ja.
Jag är så gammal så jag kommer ihåg att jag låg och lyssnade på radion Kanada Cup 76, och det var hur stort som helst.
Menar du Salming-hyllningen där då?
Ja, ja, och när de mötte Kanada där också var ju magiskt med det laget.
Det var i Toronto, va?
Jag kommer inte ihåg vilken ort det var, men jag kommer ihåg att det var inget tv i alla fall, utan det var radio som gällde. Nej, men jag tycker att det ändå, det ska bli kul att se vad våra bästa svenska spelare, hur de står sig mot de bästa spelarna. För det, den här generationen har ju knappt, de har ju knappt mötts liksom. Det är ju...
Jag har en fråga dock, rent klädmässigt, alltså deras mundering och så. Kommer det vara det där klassiska svenska som vi har sett, eller tror jag att de kommer göra några förändringar där?
Du menar det här liksom kavajbilderna inför matchen?
Nej,
eller?
Jag menar på kronorna. I. Alltså, ja, jaha, alltså hur kronor, hur placeringen,
färgerna. Nej, men tröjorna har vi ju sett. Ja. De marknads, de är ute på Instagram varje dag nu.
Ja.
De ser ju coola ut och så vidare. Men, men kronorna går de ju inte förbi. Jag tror att de är väldigt rena. Det vill säga, det kommer inte vara någon reklam på det. Och det kommer inte stå liksom ägg på hjälmarna och sådär. utan de kommer ju vara lite som NHL-stuk. Det här är ju tröjor som produkten ska ju säljas nu. Det här ska vara snygg tv, ska det vara.
Ja, vad tycker du då?
Håller ja, nej, men jag håller med där. Du är inte jag en expert på, Thomas är bättre än mig på vad heter det? Tröjutseende.
Men, du kan avgöra om det blåa Tre Kronor-tröjan är snyggare än den gula.
Jag gillar den gula på något sätt.
Jag gillar också den gula.
Det. Ja, men jag tycker ändå att det är den som är nummer ett. Det är kul med
omväxling. Det är inte Chicken Sweets då?
Nej, 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 nej. Man måste ha så högre självkänsla än så. Sitt inte i tröjan. Nej, så det blir häftigt. Jag är glad så länge
vi inte har den. Vilken är snyggaste landslagströjan? Jag tycker alltid USA har snygga tröjor.
Ja, jag tycker väl Lönnlövet är fint. Alltså, jag kan inte säga något annat.
Kan men de kan misslyckas ibland med
ja. Ibland, ja. Men när de lyckas då? Vi säger så, om vi är positiva och tänker att när de lyckas så är den fin. Sen är jag glad att vi slipper isbjörnen på Tre Kronor, tror jag. Det var väl den här husvagnstillverkaren.
Polar, får man säga namn? Polar?
Ja, nu tror jag. De finns väl inte längre. Så att jag tror det är okej. Det finns andra husvagnsmärken också.
1981, var det så?
Ja, något sånt.
Ja. Pelle Lindberg.
Kronorna ska det vara. Och Lönnlöven är fina. Kanadas, det är något extra.
Men vad tänker vi om, nu har vi ju gått igenom vad ni tänker och tycker, och vi har också fått höra, Abris, att du har fått lite inside från Tre Kronors hemligaste vrån, tänkte jag nästan säga. Men vad tror ni, hur tror ni Sam Hallam tänker? Tror ni att han hade varit överens med hur ni resonerar?
Det är inget lätt pussel att bygga, och han måste ju lyckas liksom direkt. Sen tror jag har ju gått väldigt mycket på att försöka få spelarna i de positioner som de spelar. Jag vill ju liksom inte, jag vill inte ha en högerforward, så jag spelar högerforward jämt i NHL, spelar honom på vänsterkant till exempel. Så att det är också ett pussel att lägga, att man ändå, som, alla kommer ju inte få spela exakt på den positionen som man är van vid, men så många som möjligt i alla fall. Men jag märker ju själv när man sitter och dribblar med laguppställningen att jag tror även, nu har ju de haft en grundtanke, när de har tagit ut de här spelarna så har ju de liksom haft, ställt upp kedjor så som de har tänkt, så roller och sådär, så de har ju en, redan i uttagningsfasen har de ju en tanke med hur kedjorna ska se ut, men jag tror att de funderar en hel del innan de spikar det slutgiltiga.
Sen undrar man hur gamla relationer kan påverka allting. Sam Hallam älskar ju Elias Pettersson sedan tiden i Växjö. Elias är ju fantastisk hockeyspelare, har gjort otroliga saker på isen, och när han vill och kan så är han enorm. Men haft ett tuffare år i Vancouver, och också varit en stor schism mellan han och JT Miller i Vancouver. Och han är ju inte riktigt i form, och då undrar jag bara hur den där relationen mellan Sam och Elias påverkar laguttagningen. Men om man vill spela Elias i form, att det bara bär eller brista med Elias.
Ja, men han måste ju spela honom som en toppspelare från början. Alltså, han kan inte göra något annat. Ska han börja med att sätta honom som extra? Alltså, det går ju inte. Han måste ju
Men just nu, vilken är den bästa offensiva centern? Kempe eller Elias Pettersson? Just nu.
Ja, Kempe spelar ju väldigt mycket ytterforward också, alltså i sitt klubblag. Så jag vet inte ens riktigt. För mig är han ju kanske ingen renodlad center överhuvudtaget. Men jag tror väl att det finns väl naturligtvis med som ett alternativ om man ska in. Sen är Elias Lindholm är ju en väldigt, väldigt liksom omtyckt center i och det jag hörde från början, det var ju att Elias eventuellt var tänkt att gå ytterforward, och att Elias Lindholm skulle gå högre upp och att William Karlsson var med som center längre ner. Men nu när William försvann så har vi egentligen bara fyra renodlade centrar, och då öppnade det upp då för Elias. Det var ju fem innan då med William, och då var Elias den som skulle, för att spela högt upp, spela på en kant.
Fast Pet, Elias eller EP40, bara för att det blir slutat dribbla med namnen här, så, alltså det är ju, eftersom det är flera Elias tänkte jag, alltså Elias Pettersson har ju gått center hela säsongen, så att honom på kant vore ju börja med en jätteutmaning.
Jo, absolut, men man bedömde det så då i alla fall, som att man skulle få ut mest av laget, men vi får se. Det är, jag tror i alla fall att de kommer att spela Sivaniad och Elias som sina två toppcentrar, Elias Pettersson då. För att jag tror att man tycker de har högst offensiv potential också, även om de inte har varit i form. Men det är så mycket som påverkar ett klubblag också. Varken Rangers eller Vancouver har liksom varit i någon harmoni överhuvudtaget. Det har ju varit trade-VM från de klubbarna, känns det som, med stora stjärnor som har lämnat både New York och Vancouver. Så att jag tror att det kan vara lite befrielse att komma till ett lag nu, prata svenska, bara få lite nya lagkamrater, liksom spela landslagströjan. Det tror jag kan vara skönt för de här spelarna, som framförallt för de här spelarna som har haft det tungt i sina klubblag.
Och där så blir det lite kortare avsnitt av Hockeymorgon extra denna dag. Med det så vill jag också sända ut en stor kram med tanke på vad som har hänt i vårt land, i Örebro. Vi tänker på er och på alla berörda. Var lite extra snälla mot varandra idag. Tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.